Så andra kungaboken, kapitel 6 och vers 8. Då står det så här. Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa, på den och den platsen ska jag slå läger, sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga, se till att du inte drar förbi den platsen, för aramerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för, och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Ja, nu ska jag förklara vad det var som hände här. Det är så här att Israel på gamla testamentets tid låg i krig med arameerna, typ i Syrien. Och på den här tiden fanns profeten Elia och sen så småningom profeten Elisa. Och det är Elisa som är gudsmannen i den här texten. Och vem var då den här kungen? Israels kung. Jo, han var egentligen, om ni känner till Ahab och Isebel. De var ju riktiga avgudadyrkare som förföljde profeten Elia. Det var deras son. Så han var också en ogudaktig kung. Joram hette han. Men han var inte ute efter att mörda profeten Elisa. Så det var väl okej. Men han var fortfarande ogudaktig. Så han var ingen rättfärdig kung som till exempel kung David eller så. Utan han följde inte Gud. Men här är då alltså kungen i Aram på väg att vilja attackera Israel. Det är liksom grejen. Och då tar han sin armé och slår läger där först för att liksom överraska Israel. Men Elisa som är profet, han får på något sätt profetisk kunskap om att arameerna har gömt sig här och är beredda att överraskningsanfalla Israel. Så han berättade det för kung Joram i Israel. Vet ni förresten vad Israels huvudstad heter på den tiden?
Kanske Samaria.
Ja, du kanske har läst till och med. Det står ju i texten lite senare. Samaria var den stad som kungen bodde. Och då berättar alltså Elisa för kungen att han har fått en profetisk vision eller något sånt. Han vet att här gömmer sig kung Aram. Eller kungen i Aram. Och då ber sig, då tar kungen och sänder folk dit. För att kolla läget. Finns arameerna där? Ja, de är där. Och då tänker jag, aha, det verkar som att profeten Elisa kan se vart fienden är. Har ni varit med om det någon gång? Att man profetiskt kan förstå när fienden börjar anfalla. Eller på väg att göra saker. Det är det här som den här texten handlar om nämligen. Att kunna se vad det är som händer i den andliga verkligheten. Därför att vi som församling idag, man kan jämföra det med Israel. Vi är också utsatta för attacker. Det finns en fiende som vill förstöra vår församling. Men tydligen kunde Elisa få liksom ord från Gud att där kommer snart en attack. Liksom. Akta er där. Se upp där. Se upp där liksom. På något sätt kunde han förstå det. Vi kommer tillbaka till dem det lite mer. Var det fel av kung Joram att kontrollera profetens ord? Tycker ni? Nej. Det var väl bra. Alltså, även om en profet kommer till dig och säger, jag har ett ord från Herren till dig, så är det bra att man kontrollerar att det faktiskt stämmer. Till exempel att det stämmer med Bibeln. Att det inte är något jättegalet. Att även om det stämmer med Bibeln så kanske det ändå är något som inte alls kommer från Gud. Och så vidare. Ja, vi ska gå vidare i texten. Från vers 11 läser vi nu. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Ja, kungen i Aram, som heter Ben-Hadad för övrigt, han blir arg. Därför att den här profeten avslöjar ju hela tiden hans planer. Han lyckas inte besegra Israel, för att han blir avslöjad varje gång han ska överraskningsanfalla liksom. Och han förstår inte, hur i hela friden kan Israel veta vart jag gömmer min armé? Jag ska ju anfalla Israel. Någon måste vara en förrädare ibland oss. Det måste vara någon som avslöjar liksom. Men då är det en av kungens tjänare som säger till kung Aram: nej, det är ingen av oss som är en förrädare. Men Israel har en profet. Och det är han som avslöjar vår position. Vad borde kungen i Aram ha gjort när han fick veta att Israel har en gudsman som hjälper dem? Vad tycker ni att han borde ha gjort?
Sluta anfalla.
Ja, han borde kanske insett att aha, jag strider alltså mot Gud och Guds folk. Någonstans borde det gå upp för honom att Israel har alltså en gudsman ibland sig som hjälper Israel. En liten signal att han anfaller fel folk. Så här är första chansen för Ben-Hadad att omvända sig. Tror ni han gjorde det? Han går tvärt emot och bestämmer sig för att försöka fånga den här gudsmannen. Och då står det så här i vers 14. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Och tjänaren sa till gudsmannen: o, min herre, vad ska vi ta oss till? Jag pausar där lite. Hur dum får man vara om man tror att man kan överraskningsanfalla Elisa, som precis har avslöjat kungen flera gånger? Är ni med? Hur tänker man då? Han har ju helt missuppfattat situationen. Han tror att han kan överraska en gudsman när han precis har blivit avslöjad av denne gudsman. Man blir ju lite förvånad över logiken. Men återigen, försök visa det att Ben-Hadad vill inte omvända sig. Han försöker till och med nästan strida mot Gud. Och så läser vi vidare. För Elisas tjänare säger ju då till Elisa: oh, vad ska vi ta oss till? Nu har arméerna, soldaterna kommit hit. Och då är det kört för oss liksom. De har omringat det här stället där vi bor. Vad ska vi göra? Och då svarar Elisa så här: frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Och då öppnade herren tjänarens ögon. Han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och det här är ju nyckelversen i den här texten. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och tjänaren kunde inte se det. Jag kan identifiera mig själv med tjänaren ibland. Att man möter problem i sitt liv. Man möter attacker i sitt liv. Fienden angriper mig, försöker förstöra kanske min familj, församlingen. Det kommer saker till oss i församlingen som vi inte har bett om och som splittrar oss, får oss att bråka kanske. Alltså nu hittar jag bara på, jag hoppas inte är så på riktigt, men ni förstår vad jag menar. Det kommer attacker mot oss som gör att det blir jobbigt, det blir svårt. Vi har ingen framgång, vi når inte ut med evangeliet. Vi bråkar bara sinsemellan. Och vi tänker liksom, hur ska det gå? Vad ska vi ta oss till? De är fler än vad vi är. Vi klarar inte det här. Men då ser man på sina problem med sina mänskliga ögon. Som tjänaren gjorde. Det var väl inget fel på det. Han gör inget fel. Han har ju mänskliga ögon liksom. Men tack gode Gud för profeter. Guds män och Guds kvinnor. Som kan hjälpa oss. Och liksom visa att det finns en som är större än dina bekymmer. Hur stora de än är. Och för en liten stund ska jag hjälpa dig att se med dina andliga ögon. Och det gjorde Elisa nu. Han visste hela tiden att de här fiendesoldaterna är för få. För Gud, kommer, har han beskyddat mig förut, kommer han göra det igen. Och det finns inte en chans att de kommer kunna vinna den här striden. Känner ni till någon mer gudsman eller profet eller så som har fått se med sina andliga ögon i Bibeln? Ska vi hitta några fler exempel? Känner ni till några? Vem var det som fick äta mat med änglar?
Abraham.
Vem var det som tog av sandalerna när han mötte en stridsängel? Gjorde han det förresten?
Ja,
nej, det är inte Mose jag tänker på. Han mötte i och för sig någon form av ängel vid Herrens, eller vid den brinnande busken. Jag tänker på Josua. Vem fick se enorma andliga visioner? Som fick blicka in över templet. Hesekiel. Vem beskyddades av en ängel i lejongropen? Daniel. Vem räddades av en ängel från fängelset? Petrus. Vem beskyddades av en ängel i stormen på havet? Paulus. Det här är liksom, det finns en andlig verklighet som gudsmän och gudskvinnor kan få vara med om och möta. Det finns änglar. Det finns vagnar av eld, eller vad det stod, som Elisa fick se. Det finns en andlig verklighet. Jag brukar tänka mig, om ni tänker er en teater, så finns det en scen. Och så drar man för kulisserna. Är ni med? Och så ser man inte vad som pågår bakom scenen. Det händer en massa saker där som vi inte känner till. Det är som att gudsmän och gudskvinnor kan få titta in bakom kulisserna. Och se att det händer saker där. De kan få den möjligheten att få se det med sina andliga ögon. Det fick Elisa göra. Det kan du också få göra. Vill jag säga. Vi ska inte gå in på det nu, men man kan få kunskapens ord. Det har jag fått flera gånger. Att man upplever att Gud säger någonting till just dig. Man får ett ord till någon. Då får man liksom lite blicka in i den andliga verkligheten och få ett ord från Gud. Du kan få en andlig blick på ditt problem också, faktiskt. Det som du attackeras av eller möts av, det kan faktiskt Gud visa för dig att det är en andlig kraft på något sätt. Det måste inte alltid vara det. Det är inte det jag säger. Man ska inte överdriva liksom och tro att allt kommer från djävulen eller sådär. Det kan ju vara mycket väl vara så att du har drabbats av en olycka för att du var lite klumpig i, när du halkade i duschen. Det behöver inte vara från Gud, eller från djävulen eller från Gud. Det kan bara vara så att man halkar. Inget fel på det liksom. Det är sånt som händer i livet. Men det kan ju vara så att Gud vill visa för dig att det du brottas med nu, det finns en orsak till det. Det är från djävulen. Eller de problem du brottas med, de är från Gud. Det kan också hända att Gud leder dig in i prövningar som du ska gå igenom för att få en starkare karaktär eller något. Ja, ska vi se hur det här slutar? Från vers 18. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem: det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisa: Herre, öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. Ja, fiendesoldaterna gör sig redo att fånga Elisa. Kanske döda honom och alla i byn. Och Elisa, det är så, jag ser det framför mig hur han går ut liksom ur stadsporten eller vad det kan ha varit. Och ställer sig mitt emot fiendesoldaterna, helt orädd. Och ber en enkel bön: Gud, gör så att de blir blinda. Och så blev de blinda. Nu vill jag fråga dig en fråga då. Varför blev de blinda? Vad var det som gjorde att de blev blinda?
Den var profetens trosbön.
Profetens bön. Och med det vill jag ha sagt att ibland är det så enkelt i livet att det som hindrar dig från ditt från att få en lösning på ditt problem, det är att du ber. Alltså det var inget, han gick inte ut och fasta. Han gick inte ner på knä. Han bad inte om förbön. Han gjorde inget konstigt. Han sa bara så här: slå detta folk med blindhet. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5 ord. Och så var problemet löst. Ibland kanske man överarbetar lite. Han visste om den andliga verkligheten. Han visste att Gud ville svara på bönen. Han visste vad han skulle göra. Han behövde bara säga det. Och Gud står redo. Kanske är det så i din situation också. Gud har kontroll. Han vet vad du går igenom. Han vet dina problem. Bara säg till Herren vad som finns på ditt hjärta. Så står han redo att välsigna dig. Och så tar han helt enkelt och leder de här soldaterna. Det är en jättekonstig situation. Han leder alltså dem till Samaria, huvudstaden då i Israel. Och de blir tydligen lurade liksom av Elisa. Och så helt plötsligt befinner de sig i Samaria. Och där säger då Elisa en till bön: öppna nu deras ögon. Och de inser: ups, vi är plötsligt fångade. Vi är omringade av Israel helt plötsligt. Fiendesoldaterna mitt inne i Samaria. Och de inser att nu är våra liv slut. Nu är det kört för oss. Men då står det så här. Från vers 21. När Israels kung såg dem sa han till Elisa: ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem? Elisa svarade honom: du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Nej, sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka och låt dem sen gå tillbaka till sin herre igen. Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick tillbaka till sin herre igen. Sen kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Ja, kung Jorams instinktiva reaktion när han plötsligt ser att han har fiendesoldater i sitt grepp, det är att han vill hugga ihjäl dem. Och jag tror att det är så vi också instinktivt tänker om våra problem, våra bekymmer. Kanske du har en person som är din fiende, som ställer till problem för dig, som är jobbig för dig, som mobbar dig, som gör ditt liv jättejobbigt. Och när du får möjligheten, då kanske du vill slå till honom eller henne. Få slut på problemet, liksom. Få bort det från dig. Det är Jorams instinktiva reaktion. Så tänker vi människor, tror jag. Men så tänker inte Gud. Och det är en viktig lärdom här, va? Det var inte Joram som hade fångat de här soldaterna. Och det var inte Joram som fick bestämma vad som ska göras med dem. Och Gud har inte gjort detta för att döda arameerna, utan för att rädda israeliterna. Det är en viktig skillnad. Och vad är då profeten Elisas plan? Hur ska vi lösa det här problemet med arameerna? Att de kommer in i landet och härjar och plundrar och förstör. Vad ska vi göra, liksom? Jo, vi ska ge dem mat och vatten. Vi ska duka upp en festmåltid åt fienden. För hur besegrar man sin fiende? Jo, med det goda. Det säger ju Paulus. Besegra inte det onda med det onda, utan besegra det onda med det goda. Då skapar du en vän istället. Istället för att bli ond själv när du hugger ihjäl dem, så kan du ge godhet och sen bemötas också av godhet. Och vi ser ju i sista versen där som jag läste. Sen kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. De slutade härja och plundra. De kommer kriga mer sen, men det är en annan historia. Den här berättelsen tar slut liksom med att tack vare den här, att de visade godhet istället för att slå tillbaka, så slutade faktiskt de här plundringarna, härjningarna och småkrigen liksom. Det är väl ändå en bra lösning. Liksom, när du möts av ondska och våld, vänd andra kinden till. Så får du slut på liksom ondskan, våldet. Och besegra det onda med det goda istället.